Vi ska nu stanna inför ämnet skapelsen. Det är många som har svårigheter med Bibelns första kapitel. Har många frågetecken, känner sig ovissa, osäkra, sårbara, öppna för angrepp från olika håll. Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Det är inte bra. Man skulle vara glad och viss när vi har Guds ord. Men det är förståeligt. Angreppen på Bibeln börjar ofta med angrepp på Bibelns första kapitel. Och man kunde också säga att en förutsättning för dessa angrepp och ifrågasättande av Bibelns uppgifter, dess trovärdighet och sanning, har ju sin grund i att man är blind för syndafallet, sitt fördärv. Man är blind för den lede fiendens makt över människan till följd av syndafallet. Man räknar med att människan är relativt god. Eller man räknar med att det som är ont hos människan, det är egentligen bara vissa ofullkomligheter och svagheter som efterhand kan övervinnas. Och är någon av utvecklingsteorierna sanna, så blir det ju bättre och bättre dag för dag. Vi ska väl så småningom utvecklas bort ifrån synd och brist, få bättre exemplar, fullkomligare, starkare människor, mindre svaghet och synd. Enligt evolutionismen finns det inget utrymme för ett syndafall. Evolutionismen kan inte acceptera att det först var färdigt och gott, fullkomligt, perfekt, och sen blev sämre. Människan avföll. Välsignelsen förbyttes i förbannelse. Harmoni. Underbar gemenskap. Vilka kraftresurser i den fulla gemenskapen med Gud gick inte förlorade. När man vänder den starka ryggen. Evolutionismen kan inte acceptera det. Den bygger på principen att det börjar med något mycket skröpligt, mycket blygsamt, nästan ingenting, och sen blir det lite mer och så lite mer, och tiden blir Gud. Tiden kan skapa. Logiken glömmer man. Man borde ju veta av ingenting blir ingenting. Men om ingenting får riktigt lång tid på sig, så blir det någonting. Man glömmer bort vanliga vetenskapliga lagar, det vill säga sådant som vi har kunnat konstatera genom experiment. Att liv kommer från liv, den så kallade biogenetiska lagen. Finns inga kända undantag. Det är inte så att det oorganiska plötsligt kan skapa något organiskt. Det som inte är liv plötsligt, efter lång tid så blir det liv. Tiden skapar. Eller termodynamikens lagar, den första lagen som säger att den totala energimängden i universum, i skapelsen, ändras aldrig. Den kan varken skapas eller förstöras. Den kan omvandlas till obrukbar energi. Det går ut för, det genererar. Den andra lagen säger att det obrukbara av energin, det blir mer och mer. Men det som är det bästa, den fulla potensen, det blir mindre och mindre. De båda lagarna tar ju ut delvis varann, därför att om det blir mindre och mindre så kan ju då inte energin vara evig. För i så fall så hade den tagit slut nu. Utan det måste ha varit en skapelse då. Det måste ha fått en början mirakulöst genom ett under, så har allt sammans kommit fram där i full kraft och energi, precis som Bibeln lär. Och sen rinner det ut för. Det genererar. Jordens rotationshastigheten sakta lite grann. Sakta och sakta för varje år. Mycket annat i världen visar att det går ut för. Solen blir kallare och kallare. Det har haft en början av dess största hetsgrad. Går ut för. Men hur kan det få en sån början? Ja, det måste ju haft en sån början, kunde ju förnuftet säga, på grundval av observationer. Men man är så fångad i någon evolutionistisk tankegång att man i regel utgår ifrån att det har gått åt andra hållet. Och varför har man tänkt det på det sättet? Det är mycket enkelt att svara på. Om det hela har börjat med någonting mirakulöst, då måste det ju finnas ett under. En Gud som har skapat fullkomligt. Ja, allt talar ju för det. Ja, men Gud måste detroniseras och tänkas bort. Bevis för det syndafall som man förnekar. Bibeln säger att det är dåraktigt att inte tro på skaparen. Om vi så är helt vanliga hedningar, så bör vi förstå att det finns en skapare som har skapat. Det ser vi ju av energin. Det ser vi av solen och stjärnorna. Av hela skapelsen, av myran. Av det lilla i skapelsen, mikrokosmos, såväl som det stora makrokosmos. Genom att studera vintergator och stjärnevärldar, eller molekyler och atomer. Eller bara människokroppens uppbyggnad, eller något djur i skapelsen. Vi borde ana och förstå att det finns en skapare. Bibeln säger, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Och den som förnekar Gud har ingen ursäkt, därför att redan skapelsen vittnar om honom. Så har vi detta märkliga fenomen att i vår värld angriper man med iver Bibelns skapelselära. Och det är inget undligt att i de ateistiska kulturerna, där är darwinismen starkast i någon form. Till exempel i de kommunistiska länderna. Och man kan säga, om man så vill, att någon form av darwinism, neodarwinism, är religion. En form av religion. Det är inte vetenskap. Den bygger inte på faktiska observationer. Men det här har nu smittat av sig, och till och med över kristenfolket så sitter man och trycker i buskarna och är osäker och orolig. Och är på reträtt, på defensiven. Så skulle det inte vara. Hade vi klart för oss Bibelns väsen. Och vi läser den så som vi ska läsa den. Naturligt och enkelt låter Bibeln själv bestämma vad där står. Språkbruket och uttryckssätten är tydliga och klara. Låt oss se det i sitt sammanhang. Så behövde vi inte tveka. Utan vi skulle först få ett klart och tydligt vittnesbörd av Bibeln. Och vi skulle inte heller behöva bli rädda för andra vittnesbörd. Vi skulle lätt se hur andra vittnesbörd som går emot Bibelns skapelselära inte håller måttet. Men i regel har man börjat tvärtom. Man har tagit del av olika evolutionistiska tankegångar. Man möter det redan i småskolan. Nu är mina barn ganska väl indoktrinerade, så att så fort som fröken tar fram en plansch av några fiskar som går upp på land så är de på alerten med en gång. Så det går nästan för långt ibland om fröken tar fram en bild av en apa som tänker om nu är det hänt, gäller att vara beredd. Och man får lugna dem ibland och säga ja, men apor finns ju och det kan ju fröken få tala om. Men de möter det ofta, inte bara i ett visst ämne utan lite grann här och där. Och de får spänna upp ett snöre i skolsalen från tavlan och till bortre väggen, så att de ska förstå hur många års miljoner som utvecklingen har haft på sig. När man liksom får proportionerna att vi är på den här sista millimetern av snöret. Och sen har det ju hänt allt det där. Det tar ju sin tid innan det omöjliga kan ske. Och nu ska vi se helt kort vad de evolutionistiska teorierna vilar på för förutsättningar. Jag skulle egentligen inte tala om det här. Jag skulle ju tala om Bibeln. Men det är lite frestande att säga något. Ja, man kan ju säga att skapelsen är omöjlig. Mänskligt sett, den är omöjlig. Därför att den är ett under. Och för en naturlig människa eller för en som bara räknar med mekaniska orsakssammanhang är det omöjligt. Kan inte ske. Under kan inte ske. Vatten kan inte bli vin. Försök. Går inte. Om det så får stå och jäsa i 100 år så blir det ingenting. Det går inte. Men när man förnekar detta under så kommer man fel. Och när man försöker att förklara undret utifrån den förutsättningen att det under vi nu ser, världsalltet, det har kommit till på ett naturligt mekaniskt sätt, då blir det självklart att vi får ta till årsmiljoner, ja miljarder av år. Intressant. Då är vi bortom varje vetenskaplig kontroll, varje möjlighet att säga någonting. Och då kan spekulationen få räcka. Och spekulationen blir snart fakta. Och nu är det ju så att Gud har inte bara skapat, gjort detta stora under, utan han har också i den unika skapelsen som aldrig upprepas, det som skedde den första veckan, har han ju nedlagt sådana krafter som gör att skapelsen förnyar sig själv, att det bildas nya ämnen, att det förökar sig, att det finns frön i frukten, att träd kan växa upp, att ämnen kan brytas ner och det blir dotterämnen. Och då har man utifrån vad man nu ser försökt att förklara också själva starten, själva början. Den uppfattningen kallar man för uniformitarianism, som menar att nuet är nyckeln till det förflutna. Genom att studera hur saker och ting förnyar sig och växer fram i vår tid, så ska man då kunna förklara det förflutna och mena att det är det som har ägt rum. Det är bara att det har tagit tid. Vi vet att det tar en viss tid innan man blir en gråhårig predikant. Först så måste man bli avlad, och så småningom efter 9 månader ska man födas fram och plåstras om länge och väl innan man blir en fullvuxen människa. Bibeln talar om att den första produkten är färdig direkt. Det är en predikant med en gång. Adam, han hade ingen vanlig mamma och pappa. Han vistades inte först 9 månader i ett moderliv. Vilket då moderliv? Om man går tillbaka så måste ju först vara en början. Utan det är en färdig produkt med en gång. Men om vi nu förnekar detta under med en färdig produkt med en gång, så försöker man då att ge förklaringar hur det har utvecklats fram utifrån nuets processer. Det är en grundläggande förutsättning för modern tänkande. Inga under. Vi räknar inte med något övernaturligt. Vi räknar inte med det unika. Bara med sånt som har analogier, heter det. Paralleller. Men Bibeln talar ett annat språk. Den talar om under. Vi har nämnt ett nyligen. Vinundret i Kana. När undret har ägt rum och någonting blir som också kan bli på en annan väg. Vin kan ju skapas fram genom vissa processer som vi känner till. Vi vet vad man bör göra, vi vet hur lång tid det tar. Men Gud kan också med ett under göra det som kan skapas på ett annat sätt. Om man nu förnekar undret, så måste man ju säga då inför det vin som Jesus skapade i Kana. Ja, det här är väl 6 år gammalt. Och man måste anta att det är pressade vindruvor som ligger bakom. Och man gör 2 fel. Det är inte 6 år gammalt. Det är bara 1 minut gammalt. Och för det andra, det är inte vindruvor som är upphovet som har fått stå och jäsa, utan det är vanligt vatten. 2 omöjliga ting i ett. Eller om vi tänker på hur en predikant blir till. Så måste man då tänka sig undret med den första skapade människan. Ja, det måste ha tagit åtminstone 20, kanske 25 år innan Adam var klar. Om vi nu inte går ännu längre tillbaka till fiskarna och allt det där. Men det är fel. Han är alldeles färsk där. Efter någon minut så står han där. Han ser ut att vara som en predikant kanske. Och för det andra så var det ingen vanlig människa, mänsklig moder som födde honom. Utan han danades av stoft från jorden. Ja, vi borde ju nästan förstå med vårt förnuft. Det måste ju vara så. Ty om det inte var så, utan han hade fötts på ett vanligt sätt, så är ju frågan kvar. Ja, men hur var det då med hans mamma och pappa? Och så skjuter vi bara frågan lite längre fram. Bibeln talar många gånger om att undren har en synbar ålder. Det som undret har fört fram. Så det är inte alls underligt att när människan ser på det Gud har gjort genom ett under, så tror hon att det är mycket gammalt och kanske tagit miljoner år. Man tvistade om Arons auktoritet i öknen. Och Gud visar att han har utkorat Aron genom att låta hans stav grönska. Dagen därpå, när Mose gick in i vittnesbördets tält, se, då grönskade Arons stav som var där för Levi hus. Den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Vad säger nu vetenskapsmannen? Ja, en stav. Kan den få gröna blad och kvistar. Ja, då får man vattna i 5 miljoner år. Och inte bara det, den hade blommor. Ja, men det tar ju en tid innan det blir en blomma. Inte bara det, den hade mogna mandlar. Blommorna hade befruktats och alltihop, och det var klart i slutprodukten med färdiga mandlar. Går inte. Det är omöjligt. Visst, det är omöjligt, men icke för Gud. Ty för Gud är allt möjligt. Och så var det ju enligt Bibeln med skapelsen. Den ser också ut, den har mogna mandlar och blommor, det är träd och det är en människa, en man och en kvinna redan på 6:e dagen. Ja, om någon vetenskapsman hade fått vara där så hade han måste säga, ja, hade han haft kännedom om vad som kommer att hända sen och hur lång tid det tar för blommor och blader och bin och humlor och allt det där, så hade han sagt, ja, det här är mycket gammalt, mycket gammalt. Det har och måste ha en synbar ålder. En del säger, ja men om skapelsen hade en synbar ålder, då har ju Gud lurat oss. Vad är det för dumheter? Han har inte lurat oss. Han har givit oss sitt ord och talat om hur det gick till. Men det är de som tar ordet ifrån oss som lurar oss. Kapitalt. Det är också ganska underligt att i vår tid så har man problem med skapelsedagarna. Man tycker att det var för kort tid för Gud att skapa på 6 dagar. Han behövde mera tid. Det vill säga, om det har vuxit fram på ett naturligt sätt, ja det är klart, då behövs det en lång tid. Det är alldeles för kort med de 5 miljarder år som man räknar med. Behövs en oändlig tid. Egentligen. Men det har inte alltid varit så i historien att man har tyckt att det var för kort tid med 6 dagar. På Luthers tid och före honom tyckte man att det var för lång tid. Det var det stora teologiska problemet då. Hålla på i 6 dagar, han som är den allsmäktige guden. Och det var många som argumenterade att man måste uppfatta skapelsedagarna symboliskt. Det står visserligen 6 dagar, men egentligen så var det bara några sekunder. Därför att det kräver vår tro på Guds allmakt, att när han skapar då sker det direkt. Och skulle det ha tagit en hel vecka, då var väl inte Gud allsmäktig. Då säger Luther, håll er till Guds ord. Han förstår mycket väl argumentet. Han förstår att det är klart att det borde kanske ha gått fortare. Men nu står det 6 dagar och då får vi bli vid Guds ord. Även om det tog så lång tid. Och nu har det blivit tvärtom. Varför då? Jo, man har hört dessa evolutionistiska teorier. Som vi ju inte borde bli skakade av. Eftersom de har så många felaktiga slutledningar inbyggda i sitt system. Ja, så har man sagt att vi behöver inte ta skapelseberättelsen på orden. Därför att vi har ju inte bara en skapelseberättelse utan 2. Och så lägger man till lite fromt. Därmed har Gud visat oss att vi inte ska ta det på orden. Han har givit oss 2 motstridiga skapelseberättelser för att vi ska förstå att det är bara illustrationer av att Gud är en skapare som har använt sig av utvecklingen. Och om han ville att vi skulle ha eller ta det bokstavligt och tro det, då skulle han kanske ha givit oss en lära. Men nu har han givit oss 2 motstridiga berättelser som inte stämmer med varandra. Nej, vi nöjer oss med detta att Gud är en skapare. Men hur han har skapat, det säger inte Bibeln någonting om. Vad är detta för struntprat? Man talar bara rätt ut i vädret utan att grunda det på Guds ord. Det finns endast en skapelseberättelse. Och det är en lära. En klar och tydlig skapelselära. Den föreligger i första Moseboks första kapitel, första versen till och med andra kapitlets tredje vers. Det man kallar för en andra skapelseberättelse, det är egentligen en del av Bibelns första följdhistoria. I och med att världen har skapats, historien har börjat med de första dagarna, när det stora undret sker att Gud skapar hela världen och gör det fullkomligt, så att han efter de 6 dagarna kan säga: det är mycket gott. Det vill säga, det är inte en bra början som ska bli bättre, utan det var gott, komplett, fullkomligt. Och på den 7:e dagen så förklarar han sitt verk färdigt. När det står i andra versen i andra kapitlet att han fullbordade på 7:e dagen det verk som han hade gjort, så är det inte så bra översatt. Det står en PL-form som säkerligen här är deklarativ. Det betyder Gud förklarade det verk som han hade gjort för fullkomligt på den 7:e dagen, och han vilade på 7:e dagen från allt det verk som han hade gjort. Och han välsignar. När det sedan därefter kommer den första följdhistorien, så får vi veta närmare om den plats där människan var satt, paradiset, Edens trädgård, och närmare uppgifter om människans skapelse. Att hon var danad av stoft och att kvinnan var skapad från mannen, från hans sida eller rebe. Men det är ingen andra skapelseberättelse som återigen berättar hur Gud skapade himmel och jord och fåglar och fiskar och allt sammans. Utan den är redan där. Det är endast människan som vi får närmare detaljer om för att vi ska förstå förhållandet mellan man och kvinna. Förstå vad det var för trädgård människan levde i. Förstå syndafallsberättelsen i nästa kapitel. Och den 4:e versen i andra kapitlet har av många översättare misshandlats så att man inte får riktigt klarhet i första Moseboks uppbyggnad. Jag sa förut idag att denna bok på ett underbart sätt är uppbyggd av 10 följdhistorier. Den första börjar med rubriken i 2:4. Och där står det i den svenska bibeln: detta är berättelsen om den ordning i vilken allt blev till på himlen och jorden när det skapades. Men istället för alla dessa ord så står det bara i grundtexten, ord för ord översatt: detta är himmelens och jordens följdhistoria. Som rubrik. Detta är himmelens och jordens följdhistoria. Och det handlar då den första om människan i historien, i skapelsen. Närmare uppgifter om hur hon skapades och hur man och kvinna förhåller sig till varandra. Och hur hon avföll och blev en syndig varelse som gör uppror mot Gud, som i barn och barnbarn syndar värre och värre och svårare. Och det slutar den första följdhistorien med 4:26. Och så följer det ytterligare 9 sådana följdhistorier. Av detta ser vi klart att Bibeln framställer dessa avlägsna händelser som historia. Den ena följdhistorien efter den andra utspelad i vår värld, den som Gud skapade fram på de 6 första dagarna av världshistorien. Detta med 2 skapelseberättelser är ett missförstånd. Och ser vi då på själva skapelseläran, så vill jag bara stryka under ett par saker. För det första att denna lära framhåller med kraft att det inte är något som naturligt och mekaniskt utvecklar sig fram genom att Gud liksom bara sätter igång förloppet och sen får det ta den tid det behöver för att förgrena sig till olika ting, utan Gud skapar genom under. Det ord för skapa som ger uttryck för detta heter på hebreiska bara, och det används alltid med Gud som subjekt, därför människan kan inte skapa på det sätt som det menas när verbet bara används. Därför att det är skapa genom under, på ett gudomligt, för människan omöjligt sätt. Och detta bara upprepas flera gånger i första kapitlet och stryker under vad det är frågan om. Det är frågan om en sån skapelse som skedde när Arons stav grönskade. Mogna mandlar redan morgonen därpå. Färdiga utslagna blommor. Eller en sådan skapelse som i Kana. Med en gång 600 liter vatten är gott vin. Hur är det möjligt? Omöjligt för människor, men icke för Gud. Och vi kan alltså icke kartlägga och förstå processerna bakom denna skapelse. Hur Gud dag för dag skapar fram hela sitt skapareverk. Och vi får inte en uttömmande framställning, men vi får veta ett hur. I stora drag hur han gjorde på de 6 dagarna. Och dessa dagar kan aldrig upprepas. De är unika, de är ett under. När sedan den färdiga skapelsen genom Guds lagar och förordningar kan leva vidare och förnya sig, så det är ett märkligt Guds verk. Men det är inte den typen av processer som Gud nedlade i skapelsen, när frön fröar sig och ger upphov till nya växter. Det var inte det som var processen bakom de första växterna. Den första skapelsen, den första veckan i världshistorien. Nu har jag med viss envishet och medvetenhet upprepat ordet vecka flera gånger för att irritera så mycket jag kan. Och nu ska jag tala om den veckan, om dagarna. Om dagarna. Och jag menar då att här får vi en illustration av det vi talade om förra timmen, Bibelns klarhet. Frågan om dagarna är en fråga om, är Bibeln klar? Har Bibeln en yttre klarhet, som vi sa? Har den det inte, så kan vi ju inte veta om Bibeln menar vanliga dagar, eller om det är frågan om en dag i 1 miljon år, om det är långa eoner och tidrymder. Men vi sa att Bibeln är klar. Vi kan av sammanhanget, vi kan av det sammanhang där ord och uttryck används fastställa vad betyder dessa ord och uttryck här. Det är någon som har trott att det kan man alls icke veta, därför att man har upptäckt det självklara att ordet dag isolerat i sig självt inte avgör frågan. Det hebreiska ordet yom, dag, det betyder inte bara en enda sak. Det påpekar till exempel professor Carl Fredrik Wislöv i sin skrift En grund att stå på, vad den heter vidare, där han menar att dagarna inte är vanliga dagar, därför att i 2 kapitlets 4:e vers förekommer ordet yom, dag, och där betyder det allmänt en tid. Ja visst, ordet dag betyder också tid på vissa ställen, har flera innebörder. Men det är någon dålig exeget som har gett professor Wisler det här beskedet att därav följer att vi inte kan veta vad Bibeln menar med första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte dagen. Vi måste se sitt sammanhang, vad ordet betyder. Ordet i sig kan betyda tid i allmänhet. Och lägg märke till att det inte är detsamma som att säga att det betyder en viss lång tid. Nej, tid i allmänhet, som när ni säger på norsk, när. Säger ni när? Något händer. Det hände när jag var i Oslo. Då. Nå. Då. Nå. Ja, ja. Då. Ett allmänt tidsord. För det andra så kan ordet jom beteckna den ljusa delen av dygnet. Då står det motsats till laila som betyder natt, den mörka delen av dygnet. Och då är jom inte lika med 24 timmar ungefär, utan kanske en halv timme om man är på vintern någonstans här uppe. Eller 12 timmar eller mer. Helt enkelt den ljusa delen av dygnet. För det tredje så betecknar jom ett vanligt dygn om cirka 24 timmar. Dessa tre betydelser finns. Tid i allmänhet, den ljusa delen av ett dygn, ett vanligt dygn. Och då blir ju frågan, vad betyder det här då? Ja, då måste vi se på hur det används i sitt sammanhang. Ser vi då på skapelseberättelsen så kommer ordet första gången om den första dagen där det används om den ljusa delen. Ljuset kallade Gud jom, dag, och mörkret kallade han natt. I första Moseboks första kapitel och femte vers hittar vi alltså betydelsen den ljusa delen av dygnet. Ni ser alltså hur dåraktigt det är att utifrån andra kapitlets fjärde vers, där jom står i betydelsen allmän tid, då när Gud skapade, står egentligen bejom på den dag Gud skapade, men där är det allmän tidsord. Att av detta dra, då måste det alltid vara en allmän lång tid också i första Mosebok. Ja, men i femte versen är det ju bara frågan om den ljusa delen av dagen. I femte versen. Men så ser vi i samma vers slut. Så står det, och afton satte in. Och morgon satte in. Eller inträdde. Heter det inträdde på norsk? Ja, blev. Men ni kan säga inträda. Ja. Då säger vi det för det ska bli riktigt tydligt här. Afton inträdde och morgon inträdde dag ett. Där ser vi att dag ett, jom ett, där står det för både den ljusa delen och den mörka delen av dagen. Det vill säga dygnet. Och sedan när vi kommer fram till den fjortonde versen, då vi är på den fjärde dagen och Gud ger uppgift åt sol och måne att fungera som ljusskiljare för dygnet, då sätter man bestämd artikel framför den ljusa och den mörka delen och säger om det är jom som Gud själv svarade för i vers 5. Hajom. Den ljusa del som alltså det talades om i vers 5, den ska nu solen råda över, svara för. Och den mörka del som det talades om i vers 5, den får nu bestämd artikel i vers 14. Den som där omnämndes, just den, är det som det talas om här. Och sol och måne ska här skilja dagen från natten. Bestämd artikel. Det Det är alltså inte frågan om en ny ljus del och ny mörk del av dygnet. Som en del har trott, man har sagt så här att från och med fjärde dagen måste det ha varit vanliga dagar. För då var det ju sol och himlakropparna som bestämde det. Men de tre första skötte Gud det där själv och då måste det ha varit långa perioder. Nej. Vi läser i sitt sammanhang och ser att det är samma dag och natt. Hur ska vi då uppfatta det här? Det blev afton och det blev morgon dag ett. Jo, afton inträdde och morgon inträdde dag ett. I och med alltså att det blev ljust igen, morgon och nyo blev, så var dag ett slut. Så var dag ett slut. Den omfattar alltså den ljusa delen och den mörka delen. När det blev ljust igen, då började nästa dag. Då var dag ett slut. Dag ett är alltså noggrant definierad, så vi kan, behöver inte tveka och säga, vi kan inte veta om det är miljoner år eller tusen år. Utan att den är klart definierad, bestämd som omfattande den ljusa och den mörka delen av en dag, av ett dygn. När hebreiskan har detta uttryck afton och morgon, det förekommer mer än 100 gånger i Gamla testamentet, då betecknar det alltid ett vanligt dygn. Och här står nu då dag ett, det var ju den första, man kunde ju inte jämföra med någon annan dag. Utan det var den första. Det står dag ett. Sen står det i fortsättningen andra dagen och tredje dagen. För den hade ju ett förhållande till den första. Står uppradade i led. Men den allra första, den unika dagen i världshistorien, den heter ordagrant dag ett. Det kanske står i norska bibeln första dagen. Men ordagrant står det där dag ett. Och när det sen kommer andra dagen, tredje dagen och fjärde dagen, sådana här benämningar förekommer med ordningstal för dagarna, man numrerar upp dem, finns mer än 200 sådana ställen, då avses alltid en vanlig dag. Man sa inte tisdag, onsdag, torsdag, man sa första, andra, tredje, fjärde dagen. Man numrerar upp dem efter varann. Och man talade om första dagen i första månaden. Ja, andra året efter uttåget ur Egypten sade Gud till Mose. Man sa inte på torsdagen 1950 före Kristus så sa Gud. I maj månad. Utan man säger i Noas 600 år. I andra månaden på 17:e dagen i månaden hände det och det. Man numrerar månaderna 1, 2, 3 och dagarna på samma sätt. Och det är frågan om vanliga dagar. Det är den naturliga, enkla förståelsen. Och vi kunde också förstå det av 14:e versen som talar om att var det på himmelens fäste ljus som skilja dagen från natten. Och vare det till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år. Då förstår vi att dagar, det måste vara någonting som är mindre än år. De dagar som alltså månen och solen, himmelens ljus utmärker. Det är så tydligt som helst. Det är ingen öppen fråga. Kan inte finnas något tvivel, vi kan inte veta. Språket är så klart och så tydligt att här finns inte minsta oklarhet. Och skulle likväl någon tvivla, så har Mose varit så god att ge oss två ställen till. Andra Mosebok 20, vers 11. Där står det, ty på 6 dagar gjorde Herren himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och 6 dagar ska du arbeta. Ingen människa kan fatta det annorlunda än 6 dagar är 6 dagar. På en vecka gjorde Gud allt sammans på 6 dagar. Och du ska arbeta 6 dagar. Du ska inte arbeta 6 miljoner år. Och i andra Moseboks 31 kapitel och 17 vers så står det på slutet: ty på 6 dagar gjorde Herren himmel och jord. Så kan vi alltså säga att Bibeln är klar och tydlig och enkel. Och det är helt enkelt när vi vill läsa in våra favoritmeningar eller tycken, och för att kanske rädda ansiktet inför naturvetenskapsmän, som vi vill ändra på att det betyder inte vad det står. Det var precis som Zwingli, han ville rädda sig inför förnuftet och säga: det kan ju inte betyda att detta är min lekamen. Det är orimligt. Hur kunde Jesus sitta där och säga, räcker brödet och säger: detta är min lekamen som var där utgiven för eder till syndernas förlåtelse. Redan innan han har dött på korset för alla våra synder, säger han att just den kropp som har dött på korset för alla era synder, tag emot och ät. Detta är. Det går inte. Det måste ju betyda att detta är en bild av, eller detta betecknar eller någonting annat. På samma sätt, när det nu är så att det har ju tagit miljoner år för fiskarna att krypa upp på land, så kan vi ju inte ta det här som vanliga dagar. Men det är ju inte på det sättet vi ska läsa Bibeln. Utan vi ska låta Bibeln själv i dess sammanhang, naturligt och enkelt, utifrån språket och grammatiken, tala om för oss vad som står. Och inte blanda in våra meningar i texten. Vi hade nyligen en professor från Wisconsin-synoden i Uppsala, en av de teologer som jag tycker är vår tids allra största. Han heter Lavrens. Och han föreläste i Uppsala om Bibelns klarhet, om skapelsedagarna och mycket annat. Och det var en intervju i Uppsala Nya Tidning dagen innan han höll föreläsningen, och det var en bra intervju med stor rubrik om att Bibelns skapelselära är totalt oförenlig med utvecklingsläran. Känd professor gästar Uppsala efter mer än 30 års forskningar, säger han. Bibelns skapelselära är klar, tydlig och enkel, helt oförenlig med varje utvecklingslära. Då ringde det en person till Biblikum som presenterade sig som docent Lamm. Det heter väl Lamm på norsk också. Och var arg som en varg. Och pratade och pratade och bubblade. Finns det någon normal människa som kan förneka detta med utvecklingsläran och allt detta? Men i den där artikeln så stod det ingenting om utvecklingsläran var sann eller falsk. Vad som stod i tidningsartikeln var bara det att Bibelns skapelselära är oförenlig med utvecklingsläran. Det stod ingenting om att den var falsk. Men här ser ni hur man läser. Om man har en uppfattning, då ska också den uppfattningen vara Bibelns lära. Vi märker det där ofta i vår tid. Har man den uppfattningen som man har ofta nu, det är helt riktigt, det är inte alls syndigt med homosexualitet, ja, då ska det också vara Bibelns lära. Då ska det också vara kyrkans lära. Då måste biskopar och kommissioner komma samman och skriva nya böcker och säga: ja, det är helt riktigt, det är ett missförstånd. Paulus i Romarbrevet här, han säger ju så, men han menade inte så. Eller om man vill ha kvinnliga präster, eller om man vill ha någonting annat, så måste det ju stå i Bibeln också det. Och är utvecklingsläran sann, ja, då lär också Bibeln utvecklingsläran. Man kan inte hålla sär saker och ting. Låt nu Bibeln stå för vad den är. Vi kan inte tvinga docent Lam att tro på Bibeln. Han må tro på sin utvecklingslära, men Bibeln har inget med den att göra. Och vi kan bara tala om för honom att vi tror på Bibeln. Och docent Lam, han hade aldrig läst Bibeln knappast. Hebreiska kunde han inte stava sig fram i, till någonting. Men att Bibeln skulle lära utvecklingsläran, det visste han. Ja, så kan det vara. Ska jag sluta med att säga att det är alltså inte bara en detalj som är onödig att hålla fast vid att Bibeln skapades på 6 dagar. Det är en fråga om Bibelns klarhet. Kan vi lita på Bibelns uppgifter? Kan vi ta dess ord som de står? Och om vi inte kan det utan säger här betyder det någonting annat, då river vi upp hela fältet för vår bibeltro. Då kan vi lika gärna säga att detta är i nattvardsorden, det betyder detta betecknar. Eller någonting annat. Det är inte en oväsentlig fråga, utan sedd i detta sammanhang viktig. Vi behöver undervisning, och jag tror att många annars duktiga teologer, om de besinnade sig inför orden och inte så lättvindigt bara följde med i vad som ofta påstås, skulle gå med på att det är helt tydligt att det är vanliga dagar. Och sen är det också viktigt att se makt i Guds ord och hans möjligheter. När Gud skapar är det ett under och en tröst för oss syndare, ty det är ju samma ord, samma Gud som skapar oss på nytt. Och om detta ord hade den förmågan att skapa fullkomligt och färdigt med en gång i den första skapelseveckan, den unika stora händelsen i världshistorien, så kanske också Gud kan föda en fattig syndare på nytt. Så kanske Gudes och hans ord är så kraftigt, det kan bryta ned min högfärd, avslöja min synd och förkrossa min självtillit, ta bort den och måla Kristus för mina ögon så att jag tror det som är sant. När vi tar bort Guds skaparord, så tar vi också bort indirekt frälsningen. När vi inte tar de första kapitlen som historia, så försvinner också syndafallet. Så försvinner återlösningen. Ty varför skulle vi behöva en återlösare om inget syndafall har skett? Om det blir bättre och bättre dag för dag, om det bara får tid på sig att utveckla sig. Utveckla dig, självförverkliga dig. Locka fram det goda hos dig. Nej. Så är det en viktig punkt, detta med skapelsen. Och vi tror och bekänner utifrån Guds ord att Gud har skapat mig och alla varelser. Han har skapat hela världsalltet. Han har gjort det på 6 vanliga dagar så som han har sagt i sitt ord. Amen. Nu beklagar jag att jag har hållit på lite för länge här. Men imorgon är det bara 2 föreläsningar. Och det börjar klockan 14 med Bibelens bruk. Och klockan 15 är avslutningsföreläsning om Bibelen och saligheten. Alla är varmt välkomna tillbaka, tror jag, imorgon. Och jag ber att få tacka er för ert stora tålamod. Och ett särskilt tack från Stiftelsen Biblicum för att vi har fått så starkt stöd, så stor gåva i kollekten. Den uppgick till kronor 4914. Och Herren välsigne er.